Du lyssnar på Fyllda hjärtan och frusna tassar av Melissa Daly. I översättning av Annika Sundberg. Inläst av mig, Victoria Flodström. Till min syster Emma. Vilken gåva är större än kattens kärlek? Charles Dickens. Ett. De honungsgula byggnaderna som kantade marknadstorget skimrade i den bländande höstsolen. Jag satt i de spräckliga skuggorna under en alm och tittade medan turister och köpsugna människor strosade fram och tillbaka längs kullerstensgatorna och insöp den välmående stadens förnäma atmosfär. En sval vind rufsade mig i pälsen. Och jag tog ett djupt andetag och njöt av lukten av fallna löv som blandades med doften av kött och ost från delin bakom mig. Klockan i ett av traktens kyrktorn hade precis slagit fem och jag visste att myllret på torget snart skulle övergå till ett lugnare tempo när butikerna stängde för dagen och kunderna gick hem. Jag gäspade, tog ett språng ner från träbänken och sträckte mig lojt innan jag tassade iväg på min egen promenad hemåt. Jag höll mig på trottoaren och traskade förbi de otaliga tebutikerna, antikhandlarna och presentaffärerna längs torget innan jag svängde in alldeles framför trappan till stadens imponerande rådhus. De små sällskapen med gråhåriga damer i robusta skor la knappt märke till mig när jag zigzackade mellan dem. De ville inte missa sista möjligheten till ett köp innan de klättrade tillbaka in i de väntande bussarna. Första gången jag kommit till Stourton on the Hill, som hemlös strykarkatt, hade främlingarnas nonchalans gjort mig upprörd. Men nu tassade jag bara förbi dem med hög svansföring, upprymd i vetskapen om att jag också hade ett hem att återvända till. Eftersom jag var noga med att undvika de många gränderna som gränsade till torget, som samtliga bevakades nitiskt av stadens grändkatter, svängde in på en elegant genomfart som kantades av mäklarkontor och klädbutiker. Jag tog mig smidigt fram under grindar och över staket, tills jag slutligen kom fram till en smal kullerstenslagd gågata med en länga butiker bredvid en kyrka. Gatan tillgodosåg en del av stadens mer jordnära behov och där fanns en tidningskiosk, ett bageri och en järnaffär. I slutet av gatan låg ett café. Precis som de angränsande byggnaderna var det av blygsam storlek, men de gyllene stenväggarna utstrålade samma värme som de större motsvarigheterna på torget. Framsidan dominerades av ett välvt burspråk som kantades av hängande korgar med pelargoner. Dessa såg lite trötta ut, men blommade fortfarande efter den långa sommaren. Det enda som tydde på att det här kaféet skilde sig från Stourtons andra matställen var griffeltavlan utanför ingången, som förkunnade att här fanns kaffe, kakor och katter. Detta var Molly's, det enda kattkaféet i Cotswolds, och det var mitt namn som kunde läsas i rosa, böljande handstil på markisen ovanför fönstret. Efter att ha nosat mig igenom kattluckan i kaféets ytterdörr omslöts jag omedelbart av lugnet som endast ett rum fullt av sovande katter kan frambringa. Kaféet hade börjat bli tomt igen efter eftermiddagsrusningen, men vid några bord satt fortfarande gäster och pratade dämpat medan de drack te ur porslinskoppar. Kaféets inredning var lika välbekant för mig som min egen randiga päls. Från takbjälkarna och de ljusrosa väggarna. Samma nyans som spåret med mina tassavtryck, som zigzackade över golvplattorna och hade uppstått efter att jag trampat i en färgpyts medan kaféet renoverades. Till de polkagrisrandiga vaxdukarna på borden och den handskrivna menyn på spiselhyllan ovanför den öppna spisen. När jag tassade över det stenlagda golvet såg jag mig omkring i rummet och noterade var mina ungar befann sig. De var fem stycken. Från min första och enda kull, och deras oväntade ankomst ett drygt år tidigare hade indirekt möjliggjort kaféets förvandling från nedgånget smörgåsfik till populärt kattcafé. Jag såg Purdy först. Hon låg utsträckt i hängmattan som dinglade från taket nära trappan och bevakade den som om hon ägde den.